Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Vi vill varna känsliga lyssnare för att det här avsnittet innehåller grafiska beskrivningar av grovt våld.
Det här är Utanför murarna, där jag just som en Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Dagens gäst har krävt sin lilla tid. Först ville han nog inte träffa mig alls, men gick med på en fika utan bandare. Sen gick han med på en intervju, men med villkoret att han kan dra sig ur när han har lyssnat på slutredigeringen. Visserligen får alla som är med i den här podden lyssna innan publicering, men om du hör det här så har vi gått i mål. Dagens gäst är Rickard Nilsson, i löpsedlarna mer känd som trippelmördaren. Och jag måste säga en sak. Innan jag träffade Rickard ringde jag runt lite till folk som varit i kontakt med honom den senaste tiden. De varnade mig från att träffa honom ensam och sa att det fanns en fråga jag absolut inte får ställa. Den om mordet på Lelle, eller snarare försvinnandet av Lelle. Det sista någon såg av honom var när han den 25 januari 1999 hoppade in i Rickards bil. Rickard var misstänkt men dömdes aldrig. Så jag tänker jag börja med den förbjudna frågan direkt. Vad hände med Lelle?
Alltså till att börja med så är det någonting jag inte är dömd för. Och därför brukar jag aldrig kommentera det.
Varför då?
Ja, för vad jag än säger så blir det fel. Det kommer att vridas. Det har det alltid gjort för. Och dessutom har jag blivit bränd ett antal gånger av medier som har lovat saker. Och ända sedan dess så har jag slutat lita på journalister. Trots att jag är en själv.
Nu sitter du här med en ändå.
Nej, jag trodde faktiskt inte jag skulle få mer svar än så på frågan alla sa jag inte skulle ställa. Men Rickard blev aldrig åtalad, än mindre fälld. Så nu släpper jag det och till det Rickard Nilsson faktiskt har blivit dömd för. Tisdagen den 27 september 1999 skjuts tre personer ihjäl på en öde avfart på Riksväg 21 utanför Klippan i Skåne i samband med en bilaffär.
Polisen är idag mycket förtegen om alla uppgifter som rör trippelmordet i Klippan. Igår gick rikslarm ut efter 23-åringen och de bilar han använde. Så i morse slog polisen till. 23-åringen greps i sin bostad vid 4-tiden.
23 år och gripen för 3 mord. Ja, vem var Rickard Nilsson då, 1999? Och vem är han idag efter att han har avtjänat sitt straff? Jag läser i handlingarna där han begärt permission under sitt fängelsestraff år 2015 men fått avslag. Kriminalvården hänvisar till en riskbedömning som gjordes året för slutdomen om livstid år 2000. Citat. Enligt riksmottagningens utredning som ligger till grund för beslut om särskilda villkor bedömdes Nilsson uppfylla kriterierna för narcissistisk personlighetsstörning med paranoida och antisociala drag. Personlighetsmässigt föreföll Nilsson helt sakna empatisk förmåga. Detta i kombination med en gränslös girighet och oförmåga till ånger gav bilden av en farlig man. Bedömningen gjordes att Nilsson är en person med utomordentligt hög riskpotential. Rickard menar dock att bedömningen är gammal och att han vid tillfället försökte få läkaren att rekommendera vård istället för fängelse. Kriminalvården gav oavsett år 2015 inte permission. Trots att Rickard skött sig nästan exemplariskt i fängelset ansåg de att han var för farlig för att släppa ut.
Hur skulle du beskriva dig själv, alltså din personlighet?
Driven, lite rolig, lite mig själv, även om de i min omgivning tycker att jag har lite torr pappahumor. Jag är den jag är. Jag är ganska glad om mig. Ibland är man ledsen. Jag är klart man kan bli irriterad på folk också ibland, men jag menar... Jag är faktiskt en ganska normal medelålders man.
Framför mig sitter just en sån. En glad medelålders man. Jag äter kokostopp och han morotskaka. Det är faktiskt svårt att föreställa sig att han har mördat 3 personer. På nära håll sköt han 3 män i huvudet. 1 år efter det misslyckade försöket att få permission lät det dock annorlunda i läkarnas riskbedömning. Den nya undersökningen som gjordes 2016 skulle senare ligga till grund till att Rickard fick tidsbestämt straff. En överläkare och en nämndeman var skiljaktiga till det beslutet. Citat från riskbedömningen 2016. När det gäller skyddsfaktorer mot återfall i en allvarlig brottslighet har Rättsmedicinalverket uttalat att Rickard Nilssons personlighet tonats ner och modulerats om och att det finns i dagsläget inte tillräckligt underlag för att identifiera en personlighetsstörningsdiagnos. Enligt aktuell bedömning kan det även finnas skäl att ifrågasätta om huvudkriterierna för personlighetsstörning var uppfyllda hos Rickard Nilsson för tiden för gärningen. Slut citat. Men jag tänker vi backar bandet lite och tar det från början. Kan du berätta om din uppväxt? Var kommer du ifrån?
Ja, jag är född nere i Skåne på Kristianstad BB. Uppväxt i Sverige nere i Skåne nästan hela uppväxten utom 2,5 år som jag gick i skola i USA.
Hur kom det sig att du gick i skola i USA?
Min mamma och pappa skildes och då flyttade jag inledningsvis med mamma och sen flyttade jag tillbaka till pappa.
Ricka beskriver sina föräldrar som uppstyrda och karriärsinriktade. Mamma och pappa träffades utomlands på FN-tjänst. En stabil och kärleksfull familj enligt Rickard. Men flytten som grundskoleunge till USA tror han har format den person han senare blev. Vad har du för minnen därifrån?
Alltså i USA, det var väl lite där jag fick en stor del av det som riskbedömarna inledningsvis kallade narcissism och så vidare. Där borta ska du vara störst, bäst och vackrast. När du är duktig, då premieras du. Jag hade bra betyg i skolan och då premierades man och lyftes upp. Det byggs upp en självkänsla, ett självförtroende på ett helt annat sätt än man gör i Sverige.
En ganska intressant analys av Rickard. Att den amerikanska drömmen kan misstolkas som narcissism. Efter några år flyttade familjen tillbaka till Sverige. Och ja, Rickard ville vara bäst och vackrast. Men han hade också bokstavligen blivit störst. Övervikten kan enligt Rickard ha varit gnistan som tände hans kriminella karriär. Det låter som en ganska lugn, fin barndom. Liksom. Hur kom du in på den kriminella banan?
Alltså, det finns väl många olika förklaringar. Det är sällan... Det är i princip aldrig det finns en enda förklaring. Utan det är en massa pusselbitar. Om vi drar en väldigt kortfattad historia. När jag... flyttade över till USA. Jag flyttade där dit som en vanlig ung kille. Spelade lite fotboll och sådana saker. Där borta äter man extremt onyttigt. Jag gick upp jättemycket. Utan att veta om att jag gick upp. Eftersom alla andra i klassen, eftersom hälften av klassen var större än mig. Så det var inget man reflekterade över. Och trodde det, men det fanns inte mobbing på den skolan där jag gick. Det existerade inte. De hade sån kontroll och på alltihopa. Så när jag kom tillbaka, då var jag extremt överviktig. Utan att veta om det. Jag började mobbas. Och sedan så satte det, gick det stick i stäv med mitt höga självförtroende. Men jag är ju störst, bäst och jag är smart, förstår du. Mm. Så det var väl ett sätt, bland annat kanske att börja göra småbrott och sådana saker.
Mm. Vad började du med då, liksom, smågrejer?
Ja, det första riktiga brottet jag gjorde var att jag gjorde inbrott i skolan. Tillsammans med en kompis och vi snodde en massa skrivhäften som man hade på den tiden. Mm.
Men det var, liksom, var det en liten hem på skolan då kanske?
Jag vet inte, jag har aldrig reflekterat så mycket över det. Mm. Jag har gått i psykolog i väldigt många år och så vidare. Och hela den där...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den ligger väl på ett stort sätt bakom mig.
Alltså rent spontant låter ju starten på Rickards kriminalitet rätt mesig. Snor lite skrivhäften. Inte direkt så att rektor och SOS drar i stora larmklockan för att de tror att de har en framtida mördare framför sig. Men Rickard byggde upp en fasad som den unga man han ville vara. Hänga i musikbranschen, flasha med pengar, bjuda på krogen. Och för att ha råd med sin fasad började han råna folk genom att låtsas att han hade privatbilar ute till försäljning. När de dök upp med cash var de fast i fällan.
Jag jobbade i musikbranschen på den tiden. Vi hade startat skivbolag, ville ha egen studio. Jag ville ha allting direkt, vilket var jättekorkat. Men man var ung och dum. Och att ha företag kostar pengar om du inte har tillräckligt mycket med intäkter. Så då började jag helt enkelt titta på de annonserna och kom på, de kan man ju råna. Och då började jag det. Jag satte in, eller jag ringde, jag har den och den bilen, och så kom de. Så hade jag lagt ut en spikmatta och så körde de över den. Sen hoppade jag ur skogen maskerad. För de kom ju mitt ute ingenstans. De kom ju dit man sa bilen fanns. Och sen så helt enkelt rånade de.
För att kunna råna dem hotade han dem med pistol. Under en semester i USA hade han nämligen postat 2 pistoler modell mindre till Sverige. Hemma hade han också en revolver sedan tidigare. Den ena pistolen skulle senare bli mordvapnet och var en Beretta med 6,35 mm kulor. Vi snackar alltså en pyttepistol som inte är längre än 12,5 cm, ryms i en handflata. För att döda någon med en sån behöver mördaren vara nära, riktigt nära. Men än så länge fungerade Rickards rån. Folk blev rädda för den lilla pistolen. Och alla bilhandlare som kom med cash kanske inte hade rent mjöl i påsen och ville inte polisanmäla. Så rånen fortsatte. Men Rickard blev mer och mer desperat efter pengar. Fasaden som framgångsrik flash-flash i musikbranschen höll på att spricka. Och nu började rånen också gå åt helvete.
Det var så mycket kostnader. Så då gjorde det, nu måste jag in pengar här nu, för då började hela den fasad jag hade byggt upp krackelera. Och då var jag inne på att nu måste detta lösa sig, för folk började misstänka att han har nog inte pengar egentligen. Alltså, jag hade byggt upp ett sån lögn. Jag levde i lögnen och lögnen har liksom blivit det viktigaste av allt. Och det var då när det verkligen hela korthuset höll på att börja falla ordentligt. Jag var beväpnad på väg att hoppa ur skogen när han kom. Jag hade kört över spikmattan. Men då klev hans flickvän också ut. Och då avbröt jag.
Varför gjorde du det då?
För att jag har sån respekt för min egen familj och alla kvinnor i mitt liv. Har alltid haft det och lärt mig det. Jag kan inte hota en kvinna. Det går inte.
Ja, vad ska man säga? Kanske har Rickard fått med sig någon form av gammaldags gentlemannaskap från sin mamma och uppväxt. Men det som hände sen var långt ifrån gentlemannamässigt. Efter det avbrutna rånet med killen och hans flickvän blev Rickard ännu mer desperat. Han ringde upp samma kille igen för att försöka lura honom till den fejkade bilaffären. Lura honom till att bli rånad.
Så då bokade jag en tid igen med samma person, för jag var så desperat. Jag tänkte, ja, men de har kommit igen och kommer igen. Tanken var bara att det var verkligen inte tanken att någon skulle dö. Jag satt där och sen sa jag kan dröja fram mitt vapen och sa, ja, bara ge mig pengarna så åker jag härifrån nu. Och då sa, men vi har inga pengar. Och i den desperation jag var att allting skulle krackelera, för det måste betalas sina Simon Bitt i alltihopa. Jag var tappade det och så bara sköt jag.
Rickard sköt. Nej, alltså förlåt, avrättade killen och de två andra män som han hade med sig i bilen. Med tanke på att det var en liten pistol med låg kaliber har morden skett på nära avstånd. Rickard satt till höger i baksätet och sköt alla tre i huvudet. Familj och nära anhöriga blev för alltid berövade sina kära. Allt för pengar och Rickards fasad.
Det låter ju jävligt kallt. Alltså sitta i en bil så nära och så skjuta tre i huvudet.
Ja, men så är det. Det är kallt, men som sagt, det var något form av psykosliknande tillstånd. Jag kommer inte från det att jag hotade dem och vill ha pengarna, så kommer jag ihåg väldigt lite av händelseförloppet.
Men när det blir dags för rättegång är det inte tillfällig psykos som Rickard använder som försvar. Istället förnekar han morden. Det görs också läkarundersökningar där experterna kommer fram till, citat, Rickard Nilsson har begått de åtalade gärningarna under påverkan av en psykisk störning, som dock ej är en allvarlig psykisk störning. Detta trots, vad Rickard hävdar, hans medvetna försök att verka så sjuk som möjligt. Han berättar att han till och med lånat psykologiböcker för att plugga sig till en passande diagnos för att slippa fängelse. Slutsatsen blev dock oavsett att Rickard ska ha fängelse, inte rättspsykiatrisk vård.
Men det du när du dömdes, då var det just att du var väldigt farlig och narcissistisk och empatilös och känslokall.
Men det är ju faktiskt tyvärr så här att när det gäller riskbedömning dylikt, så är det marginellt bättre än att singla slant.
Rickards strategi vid rättegången var att skylla mordet på att det fanns en annan man där som hade dödat de tre. En man Rickard inte ville uppge namnet på. Men vittnen hade bara sett en man som stämmer in på Rickard för mordplatsen. Och det var inga problem för polisen att knyta honom till morden. I sin trädgård hade han grävt ner mordvapnet och brottsoffrens tillhörigheter i gräsmattan. I tvättmaskinen låg hans kläder som var nedstänkta med brottsoffrens blod. Enligt åklagaren hade Rickard tänkt att använda kläderna senare.
Det låter ju inte så smart alltså.
Och sen det är jättekorkat. Helt enormt korkat. Mm. Men det var liksom hela stressen, desperationen, känslan av vanmakt, alltihopa kombinerat gjorde att det fattades beslut på dåligt beslut, på dåligt beslut, på dåligt beslut. Men där var det en psykolog som sa att du ville nog bli tagen, Rickard, för du visste att du hade gått för långt.
Just det, du förnekade ändå, även om du visste att det var kört, så förnekade du. Varför gjorde du det? Du började snacka om en tredje man och massa grejer.
Alltså, det sitter i ryggmärgen. Jag hade ju läst till mycket eller sett mycket amerikanska filmer. Neka. Eftersom man riskerade livstid så har det ingen betydelse. Det kan inte bli värre.
Ja, det blev livstid. Det hårdaste straffet man kan dömas till i Sverige. Straffet i sig tar inte tillbaka de liv som Rickard för alltid har släckt. Men fängelsetiden blev kanske ändå starten på en förändring för Rickard. Men det tog honom ett tag att bearbeta beskedet om livstidsdomen.
Sen då så fick du domen, livstid. Kommer du ihåg vad du tänkte liksom när du fick den domen?
Jag visste jag skulle få livstid. Det var helt enkelt så här att ungefär halvvägs genom förundersökningen så la poliserna fram. Ja, nu har ett vittne eller en nära till dig sagt detta och detta och detta. Och då avbröt min advokat förhöret och sa jag vill tala med min klient ensam. Och då gick vi in i ett separat rum och då sa han, Rickard, nu är det kört. I med detta vittnesmålet och det som nu har framkommit, så du kommer att få livstidsfängelse. Så jag halvvägs in i förundersökningen, och det är en väldigt bra advokat ska man, när de är så pass ärliga. Vi gör vårt bästa, sa han, men du kommer att få livstidsfängelse. Och då hade jag liksom flera månader på att bearbeta detta och hantera detta. Så när väl domen kom så visste jag att det skulle ha livstid. Det var inget konstigt. Och det är lite roligt som tidningarna skrivit. Han log när han fick domen och så vidare. Hur kan jag lätt? Vem har sett mig då?
Du är inte den leende trippelmördaren då?
Nej. Så jag menar, och det visar också hur fel det blir i media ofta. Han log när han fick domen. Jaha. De enda som såg mig när jag fick domen var 3 häktesvakter.
Ja, nu rör vi oss bakom murarna. Fängelsetiden. Om Rickard beskrivs som den leende trippelmördaren i kvällspressen, trots att de aldrig såg när han fick domen, så kan jag tänka mig att det definitivt inte var några leenden när Rickard var nyintagen. Snarare en ung, vid domen 23 år gammal, livrädd kille som för första gången döms till fängelse, till livstidsfängelse. Innan morden hade han inget i brottsregistret. Rickard gjorde sig redo för att få stryk och inte tappa tvålen alla amerikansk fängelse-tv-serie.
Hur var din fängelsetid? Berätta lite om den.
Ja, den började inledningsvis med att man var nöjd.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lite rädd och så vidare, och det är klart, för det var liksom ett par gamla rävar inne på häktet i Karlskrona. På promenaden när väl restriktionerna släpptes fick man umgås. Och då satt de och sa, alltså, du måste vara beredd när du kommer till Kumla då, för du kommer börja slåss det första du gör. Och de målade upp det som det var lite av en amerikansk film. Så då hade jag ju, jag var ju ny, hade ingen aning om någonting. Så jag intalade mig själv detta, eller trodde på dem. Så när jag kom till Kumla så var jag beredd liksom på, okej, nu är det slagsmål, Jag var helt inställd på det. Det var liksom fight or flight mode.
De gamla rävarna på Kumla skrattade nog gott åt den unga Rickard som de lurade. Det blev inget våld. Det blev snarare den direkta motsatsen till fängelsefight. Det blev skolbänken.
Och där visade de precis inlett ett experiment med att få läsa högskola. Så de hade samlat ett antal studenter där som var behöriga, och så hade de tagit en lärare från Örebro universitet. Och då fick man i det läget läsa sociologi, tror jag då. Och samma dag som jag kom till avdelningen så hade de haft sin introduktionslektion. Och då sa studieledarna, men du är behörig Nilsson, du kan hoppa på här.
Och oj vad det pluggades. I ett utdrag från Lardock kan jag se att Rickard tog flera examen och pluggade bland annat psykologi, juridik, litteraturvetenskap och rättssociologi. Och just juridiken visade sig vara helt i Rickards smak. En väg att jävlas tillbaka med personalen inom kriminalvården som han ansåg missbrukade sin makt. Och jag tror det här säger mycket om Rickard som person.
Du har ingenting kvar, men du vill behålla någon form av makt. Och den här makten har de reglerna som finns, och att kunna anmäla personalen. Att anmäla plitarna till vad det nu må vara. Och på den tiden, när jag åkte in i början av 2000-talet, fanns det dels namnbrickan, men det fanns även en regel om att personalen var tvungna att mörka strumpor till sin uniform. Så varje gång någon hade vita strumpor på sig, ja, då anmälde jag det. Och jag fick ju rätt varje gång.
Du måste ju varit en ganska jobbig intagen, om man säger så. Du kan ju inte vara populär bland kriminalvårdarna.
Nej, personalen tyckte ju väldigt illa om mig.
När jag gör research på Rickard inför vårt möte hittar jag lista upp och lista ner med JO-anmälningar och anmälningar till förvaltningsdomstolarna. Det ser ärligt talat ut som värsta rättshaveristen. Förutom att Rickard har anmält plitar till höger och vänster för namnbrickor och fel färg på strumporna, har han också hjälpt fångar som inte anser att de har fått vad de har laglig rätt till. Efter några år avtar dock mängden anmälningar och han verkar mer satsa på frågor som han brinner för. Så juridikstudierna gav resultat. Rickard kanske blev hatad av vissa inom kriminalvården, men desto mer poppis bland de andra intagna.
Så jag drev ju ofta ärenden och representerade andra intagna när de försökte till exempel senare lägga deras villkorliga frigivning och sånt. Så jag fick ju en ganska stor erfarenhet av det, och att läsa juridik i kombination med att praktisera den, det är den bästa utbildningen.
Var det också ett sätt för dig att liksom skaffa polare på insidan det här, att du hjälpte folk med överklaganden och sådär?
Ja, så det var ju ett sätt att etablera mig själv på något sätt i den hierarkiska ordningen. På engelska finns det begrepp som heter jailhouse lawyer. Och jag i Sverige då översatt fångadvokat. Så jag blev väl den i slutändan.
Ja, en jailhouse lawyer. När jag läser i hans handlingar ser det ut som att Rickard ändå haft en ganska behaglig och lugn tid som fånge. Det kanske är det enda vettiga när man vet att man ska sitta så länge. Livstid i Sverige är ju visserligen inte som livstid i exempelvis USA. Efter 10 år har du rätt att överklaga och efter minst 18 år kan du komma ut. Om du efter en riskbedömning anses... Om du efter en riskbedömning anses ofarlig nog för att bli en del av samhället. År 2019 var det dags för Rickard och Mucka för ett liv i frihet.
Det var 19 år rusat in, eller?
Ja, alltså 19 år i fängelse och sen ett år på utslussning. Så jag dömdes till 30 år och fick då frihet efter 2/3.
Hur var det? Det måste ju vara en sån omställning när man har suttit så länge och sen bara komma ut i samhället igen. Hur var det?
Ja, det är klart, det är alltid en omställning. Det är ju... Nu var det inte lika farligt för mig, för jag fick ändå ett års utslussning på halvvägs, vilket gör att många får ingen utslussning alls. Och värre lärde vi bli under den nya regeringen. Men utslussning och ett samarbete mellan sociala myndigheter och kriminalvården och flera, det är jätteviktigt. Och det är klart att jag upplevde inte lika mycket som många andra gör, eftersom att till skillnad från vad många gör så valde jag att hålla kontakt med alla på utsidan. Många väljer att stänga av och hålla sig på insidan.
Ja, vi har gått igenom frågan med Lelle som Rickard är förbannat trött på. Vi har pratat om morden och fängelset. Alla delar säger något om vem Rickard var då och även vem han är idag. Och nu är han alltså ute i samhället med över 1000 högskolepoäng. Men trots det, han har missat nästan 20 år av utveckling utanför murarna.
Men var det såna här liksom vardagliga saker som smartphones och gå och handla och vara bland mycket folk och så? Kände du att det var obehagligt liksom, att det var för mycket nytt?
Alltså, inledningsvis kan det vara mycket intryck. Att åka tunnelbanan innan jag tog körkort igen, det är klart att det blir jättemycket intryck. Och det är en helt annan stress. Där inne har man ju rutiner på en helt annan nivå. Ja, det är upplåsning en viss tid, det är frukost en viss tid, sen ska du gå till anvisad sysselsättning, sen är det lunch, anvisad sysselsättning, sen har du ett par timmar att ringa hem och träna om vad du vill göra, sen är det inlåsning igen.
Är det några andra saker som du märker liksom, som har satt spår av att vara fånge så länge?
Inte så jättemycket hos mig, däremot har jag sett många andra som ibland ringer och jag träffar och tar en fika med att det är de som faktiskt ibland har stått framför en dörr som är öppen i det första skedet av när de blivit fria. Och inte öppnat den, för alla dörrar är det på insidan. De låses upp på personal och vakterna.
Mm. Och så väntar det?
Ja. Alltså, det har hänt en mening och att folk har berättat att de har gjort det.
Ja, säga vad man vill om kriminalvårdens ambitioner att skapa laglydiga människor. Men robotmänniskor som står som The Sims-gubbar framför dörrar utan att kunna öppna, ja, det kanske inte var en sak som fanns med i den där värdegrunden för vårt moderna straffrättssystem. Men att Rickard, till skillnad från många andra, ändå verkar klara sig bra utanför murarna är tydligt. Så något funkar ju. När han kom ut jobbade han i flera år som journalist, bland annat på kriminal- och rättsmagasinet Paragraf, och tog även några enstaka juridiska uppdrag. Efter flera år, som Rickard beskriver som en kamp, fick han ett ganska prestigefyllt jobb på tidningen Bulletin
Ja, ni vet den där som det har stormat som fan runt. Expressen. Ja, ni vet nog vad jag tycker om den tidningen vid det här laget. De valde att gå ut med rubriken Bulletins vd tar in trippelmördare.
Vad är din version av vad som hände där på Bulletin?
Ja, nu ska du faktiskt få en exklusiv som inte har kommit ut för. Så här är det. Jag kontaktades av dåvarande vd Jannik Svensson. Utifrån att jag är jurist och jobbar lite med sånt också, samtidigt som jag är journalist.
Och vi träder in i mediebubblan för en stund. Jannik Svensson var vid tiden vd för Bulletin, som under sin korta tid som tidning skapat en mängd rubriker. Som blåbruna flaggskeppet Bulletin är som en trafikolycka i slow motion, arbetare. Eller Bulletins grundare vänder sig till Kronofogden för att få ut sin lön, SVT. Och avslutningsvis en klassiker som var typ överallt. Bulletins vd tog med sig dum trippelmördare till stämma, P1 Medierna och ja, Expressen såklart.
Då tog jag ett möte med honom och då sa han Sarsar, Tino hur han nu uttalar. Vi kallar honom Tino. Alltså styrelseordförande och en av huvudägarna. Hade problem sig så lite juridiska och kunde jag gå in och titta vad jag kunde göra.
Till skillnad från det som rapporterats menar Rickard att han gav ledningen lite förslag. Exakt vad berättar han inte, men att det uppskattas och det var dags att skriva lite avtal för Rickards fortsatta engagemang i Bulletin.
Och så några dagar senare efter första mötet åkte jag hem till Jannik. Han bodde då i Tinos lägenhet. Och då råkade det vara samma dag skulle de hålla bolagsstämma. För Tino tyckte att, ja men, kan inte Rickard följa med på styrelsemötet?
Rickards...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Närvaro på stämman blev första sida stoff. Det blev också ett jäkla liv på Twitter. Du vet, det är ju där vi alla journalister hänger.
Men då övertalade Jannik och Tino mig, men kan du inte säga att du var Janniks ombud, snälla? Så det blir lättare för oss att investera och så vidare. Ja okej, då, låt gå för denna gång. Mot bättre vetande.
Idag känner Rickard sig nästan sviken. Han önskar att Bulletin stått på sig och gått ut med att de anlitade honom för hans juridiska kunskaper. Det är i alla fall hans version.
Ångrar du det idag eller?
Ja. Och det ångrar nog, hade de stått på så jag bara sagt, ja vi anlitade honom på hans juridiska kompetens, så hade det blivit samma drev.
Kan du förstå dock folk, i och med att det var hela havet stormar på Bulletin och sen så kommer det någon som har suttit för en sån grej, liksom som ett trippelmord och ska utreda, kan du förstå reaktionerna, att de blir typ rädda för dig?
Men det är lite roligt eftersom de som påstås bli rädda visste inte vem jag var. Det är efterhand de har blivit rädda. Under mötet satt vi där och jag var ju den enda som var lugn. Om du tittar på lite kommentarer och sånt och om du hört inspelningarna från mötet så är jag ju den enda som är lugn. De andra beter sig, eller flera av dem beter sig som barnungar i en sandlåda. Men när det kommer fram ett par dagar senare min bakgrund, oj, då var vi jätterädda. Hur kan ni ha varit rädda om ni inte visste vem jag var? Blir ni rädda i efterhand?
En gång trippelmördare, alltid trippelmördare. Det är något som man kanske aldrig kan skaka av sig. Lika lite som att de anhöriga till brottsoffren kan glömma. Men det ska betonas att Rickard har avtjänat sitt straff, skaffat utbildning och idag ser sig själv som en helt annan människa än den som gjorde de fruktansvärda handlingarna för över 20 år sedan. Efter Expressens mediedrev om Bulletin gick det jobbet åt skogen. Men det ska visa sig att utbildningen har skaffat sig bakom murarna har fortsatt ge frukt här, utanför murarna.
Om du beskriver ditt liv utanför murarna, vad har du för dig på dagarna?
Ja, dels har jag några få juridiska ärenden ibland. Jag har ibland annat blivit godkänd som offentlig försvarare i något fall.
Är det liksom, för det kan man ju tänka att om det är en rättegång och sådär och så är det ett offentligt ombud, då tror man ju inte att det är en person som har suttit liksom, utom till livstid direkt. Alltså vad får du för reaktioner?
Inga alls. Länge jag sköter mitt jobb och är kompetent så är det inget negativt alls. Det är flera domare som känner till min bakgrund och de har aldrig haft något problem. Men bortsett från juridiken då, så mest av tiden ägnar jag åt journalistik.
Ja, Rickard, som ändå är fly förbannad på journalister i största allmänhet, är själv journalist och med i Journalistförbundet, pesslägg och allt. Redan innan han åkte in hade han en lokal radiokanal och skrev flera böcker. Men nu vill han ta det hela vägen, tillbaka till den kreddiga författarvärlden.
Vad har du för liksom drömmar nu för framtiden?
Det enda jag vill här nu är liksom att bara få fortsätta leva i lugn och ro. Jag tycker om att jobba som både jurist och journalist. Jag vill gärna börja ge ut lite av mina böcker igen. För jag har gett ut 5 böcker tidigare. Min absoluta dröm hade varit att få leva på författarskapet. Men det är så svårt idag. Men just det hade varit... För jag älskar att skriva. Jag älskar ordet. Jag älskar att liksom komma på berättelser.
Drömmar om att vara mångsysslare, lite jurist, lite författare. Ja, det låter som den typiska medelåldersmannens drömliv. Ett liv i stark kontrast till de brott han begick som ung. Och medan vi sitter där och faktiskt har ganska trevligt, ja, så funderar jag. Kan man verkligen ändra så mycket som person? Eller är jag helt dum i huvudet som inte ser? Innerst inne är jag väl lite cynisk. Jag tror inte folk ändrar sig nämnvärt i sin personlighet. Men att man kan lära sig hantera sina känslor så man inte skadar andra.
Har du svårt att få folk liksom att lita på dig med tanke på din historia?
Nej, alltså de flesta som jag umgås med och de som kommer till mig, alltså, de vet ju om det och det är inga konstigheter.
Hur är du när du blir arg eller blir förbannad idag?
Jag blir nästan inte det. Jag kan bli irriterad. Men som du kan fråga i princip alla i min omgivning, jag blir inte arg. Min stubin är så lång så den syns inte ens. Jag har insett att dialog och öppenhet och ärlighet, ibland brutal ärlighet, vilket inte alla är förtjusta i, är den bästa vägen. För det är när du håller saker inombords, det är då det, saker och ting exploderar om man blir arg.
Hur mycket fasad har du idag?
Ingen alls. De flesta tycker jag är nästan tramsigt ärlig. Jag vägrar ljuga om saker på det sättet. Och jag säger vad jag tycker och tänker, för jag har slutat bry mig vad folk tycker.
Ja, kanske kan folk förändras. Min människosyn kanske bara är lite för neggo ibland. Rickard, som trodde han var störst, bäst och vackrast, som kunde göra allt för att upprätthålla den fasaden, till och med mörda, är då någon som kan bidra till samhället. Idag jobbar han med en nystartad tidning som heter Non Grata. Ni vet, som i persona non grata, icke önskvärd person. Och har startat en podd som också har ett ganska passande namn, Brott och straff. Faktiskt tillsammans med den förra vdn för Bulletin, Jannik Svensson. Men kanske mest av allt kan Rickard njuta av något sånt svenssonaktigt som en tur på ICA Maxi.
Hur skiljer sig den personen du är idag, tycker du, från den du var när du gjorde de här brotten?
Idag ser jag på livet, på vad som är viktigt i livet, på ett helt annat sätt. Bland det jag kan uppskatta mest, vilket många av mina kompisar tycker är roligt, är att gå runt på ICA Maxi och handla.
Mm.
Det ger en ro. Man ska tänka under 20 om man inte kunnat handla vad man vill. Att gå runt på ICA Maxi med den där, vad ska man kalla, avläsaren, scannern, och blippa in saker och leta efter fynden och så vidare, speciellt idag när allting är så dyrt. Det är ro. Och jag kan uppskatta det något så otroligt mycket.
Vissa som lyssnar kanske tänker sådär att man inte kan förändras så mycket. Alltså en gång gjort såna här handlingar så är man alltid liksom psykopaten.
Till att börja med så har jag aldrig fått diagnosen psykopat. Inte i någon riskbedömning. Det har stått psykopatiska drag inledningsvis, men att uppnå diagnosen som sådan har jag aldrig gjort. Det ska vi vara väldigt tydliga med. Därtill så måste man tro på att människan är föränderlig. Man är så mycket mer än någon enskild gärning, hur horribel den gärningen än må vara. Man måste tro på en andra chans. Det är så det svenska rättssamhället är uppbyggt. Och jag skulle vilja påstå att jag har gjort det bästa av min andra chans så mycket jag kan och verkligen visat att jag är en annan person och att jag har helt andra värderingar. Jag har jobbat stenhårt på det och jag tycker nog att jag har kommit en bra bit på vägen.
Och innan vi skiljs åt får jag en gnutta hopp. Visst, det är helt förståeligt om folk inte vill förlåta Rickard för vad han har gjort. Och för den smärta han har orsakat de anhöriga. Men vi har ändå ett system i Sverige som bygger på att fångar kommer ut. Och då ska de bli en del av samhället. En del av oss. Och där är Rickard Nilsson idag. Och han verkar faktiskt ha lärt sig något under tiden han satt inne. Som gör att hans framtid utanför murarna kan bli ljus. Tror du att det har fört någonting gott med sig, allt det här hemska?
Jag brukar alltid säga att jag ångrar brotten så mycket det bara går. Alltså helt, jag vet inte ens vad jag ska säga, men jag ångrar inte tiden. För jag behövde det. För hade jag inte åkt in så hade jag bara fortsatt på samma bana. Och antingen dött eller bara varit en usel människa helt enkelt. Jag behövde ett avbrott. Tyvärr blev det livstid, det hade inte varit roligt och framförallt hade det varit så onödigt att alla dessa personer dog. Men som sagt, jag ångrar verkligen brotten men absolut inte tiden.
Tack för att du lyssnar på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanformurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmiproduktion av Tredje statsmakten Media. Producerat av mig, Viktor Aldén, research Jill Eriksson och Jennifer Avbom och ljudmixning Elin Rosenberg.